Jag ska försöka vara koncentrerad, jag lovar det. Jag har en god vän, Karl-Olof Hultby. Känner du igen honom? Han är missionsevangelist. Vi jobbade ihop nere på Gran Canaria i Skandinaviska turistkyrkan för några år sedan. Och då sa han så här att när jag börjar predika, sa han, då gör jag så här. Då tar jag av mig klockan och lägger så här. Och då tror folk att jag har koll på tiden. Men det har jag inte, men de tror det. Och sen har jag gjort det ibland, men jag lovar att jag ska ha koll på tiden. Jag lovar. Kan vi stå upp och lyssna till Herrens ord ifrån Matteus 20 och vers 17. Det är ju palmsöndagen idag och jag tycker den här texten passar in i det. När Jesus var på väg upp till Jerusalem tog han de 12 lärjungarna åt sidan på vägen och sa till dem: se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda och de ska döma honom till döden. Och de ska utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gisslas och korsfästas. Men på tredje dagen ska han uppstå igen. Herre, tack för ditt eget ord. Tack Herre för evangelium som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Amen. Varsågod, sitt. Det här är ju en intressant text som är ju, läser vi nästa kapitel, så är det ju intåget i Jerusalem, där människor hyllar honom som konung och ropar hosianna. Det är ju palmsöndagen, också första advent, så brukar ju det vara givna texter just kring palmsöndagen. Men jag tycker det här börjar innan. När de skulle vara på väg upp till Jerusalem, då tog Jesus lärjungarna åt sidan. Och nu skulle han säga något viktigt till dem, och så berättar han för dem: nu ska vi gå upp till Jerusalem. Nu kommer jag att överlämnas åt hedningarna. Man kommer att gissla mig. Man kommer att ge mig ett fruktansvärt straff som slutar med korsdöden. Ni ska veta det. Det här kommer att ske nu. Och jag vill säga det. Så att när vi kommer in i Jerusalem så kan ni ju tro att jag ska bli kung. Men jag kommer att dö på korset. Han liksom tog dem åt sidan för han ville tala om det, att det är det här som väntar. Det är lidande för mig. Men så tillägger han: men på tredje dagen ska jag uppstå. Fantastiskt. Vilket budskap. Det väntar lidande och död för mig, men på tredje dagen ska jag uppstå. Det finns tre ord, eller ett ord i varje vers. Och det är lilla ordet upp. Vi ska vandra upp till Jerusalem. Stod det både i den 17 och 18 versen. Och på tredje dagen ska jag uppstå. Uppåt. Att se uppåt. Det har varit Guds folk signum i alla tider. Att se uppåt. Lyft blicken och se. Jag menar, det som skiljer människor ifrån djur, det är ju att vi är skapade för att se uppåt. De flesta djur. Jag ska inte säga alla, men de flesta djur, de ser ner, de letar föda. De försöker få ut någonting neråt, va? Men själva ordet människa betyder skapelse, skapad varelse med ansiktet vänt uppåt. Så när Gud skapade dig så tänkte han, du ska titta uppåt. Så är det en sån här neråt-tittare, så börja titta uppåt. Se uppåt. Varför? Jo, det finns möjligheter. När de går upp till Jerusalem så sjöng de den här salmen 121 bland annat. Och den salmen säger så här: jag lyfter min blick upp mot bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Jo, säger psalmisten, min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Alltså, Bibeln uppmanar oss att se uppåt. Att verkligen förvänta oss uppifrån. Se uppåt. Levi Petrus skrev ju den här härliga sången: löftena kunna i svika. Och där står det i en av verserna att medan du stjärnorna räknar växer ditt tro, ditt hopp. Om du tycker att du börjar tappa hoppet eller börjar förlora tron, se uppåt. Jag menar, hela universum, det är ju en fantastisk skapelse. Att bara se Guds skapelse. Psalmisten säger på ett tidigare ställe: när jag ser din himmel och dina fingrars verk, vad är då en människa? Jo, att du tänker på henne. Att du låter dig vårda om henne. Och jag tycker det är så viktigt att uppmuntra varandra till att börja se uppåt i de här dagarna. Där det är så mycket oro. Det är så mycket bekymmer. Jag under mitt liv har det aldrig varit så mycket svårigheter. Människor som verkligen frågasätter det mesta genom det som sker idag. Det är inte klimatförstörelse, så är det ju krigen som pågår på flera platser i vår närhet. Och det är mer och mer av sjukdom, vissa sjukdomar som växer oerhört. Vi har haft pandemier som vi inte haft på årtionden. Alltså, många människor är oroliga. Och Jesu lärjungar var oroliga när han skulle lämna dem. För när han ska lämna dem så samlar han dem och så säger han så här: era hjärtan, var inte oroliga. Tro på Gud och tro också på mig. I min fars hus är många boningar. Om så inte vore skulle jag säga er att jag går bort för att bereda er rum. Och om jag än går bort för att bereda er rum så kommer jag igen. För att ta er till mig. För jag vill att där jag är, där ska ni också vara. Och vägen som leder dit, den vet ni. Då sa Thomas, en av lärjungarna: herre, vi vet inte vart du går. Hur ska vi då kunna veta vägen? Och då säger Jesus med de här klassiska orden: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det finns en väg till himlen och det är genom Jesus. Du behöver inte säga, du behöver inte veta mycket mer egentligen än Jesus. Det öppnar vägen till himlen. Sen är det ju bara det att när jag möter Jesus, då får jag sån längtan att ta reda på mer. Jag vill ju läsa Bibeln, jag vill få undervisning. Därför att jag längtar efter att få komma till Gud. Han som har skapat himmel och jord. Och han som har gett oss sitt eget ord. Jag kom till tro som väldigt ung. Men kom bort från Gud och hade ett liv som var lite jobbigt några år. Tills jag låg i lumpen uppe i Övik, jag var 20 år. Så där på en ungdomssamling i Elimkyrkan, det var gamla Örebromissionen, så döpte Gud mig helt plötsligt i den helige ande. Jag låg på bönemötet där det var tyst, vi bad ungdomarna, och så bara såg jag uppåt. Och jag såg liksom Jesus på korset och han dog för mig. Såg hans kärlek och vad han har gjort för mig. Och jag blev så överväldigad. Och det var ingen extatisk stämning utan det var dödstyst. Men en ung grabb från Stockholm låg där bland ungdomarna och började tala i nya tungomål. Och prisa Gud. Och när jag åkte hem i bilen, min lilla vita folkvagn, till förläggningen där uppe. Så bara sa jag att jag talade i tungor hela vägen. Och jag sa till Gud: detta, det ska bli min melodi. Nu är det slut med supa. Nu är det slut med fest. Det här är mitt nya liv. Och när jag åkte hem så gjorde jag upp med mina kompisar att jag hänger inte med längre. Jag gjorde upp med församlingen. Jag gick fram och talade om för församlingen. Jag har inte levt för Gud. Jag vill be om förlåtelse att jag har dragit ner församlingens rykte genom att jag inte har levt på ett sätt som jag borde. Och hela mitt liv förändrades. Jag såg uppåt och mitt liv blev förändrat. Jag har en god vän som jag har lärt känna sista åren. Han heter Bengt. En härlig norrlänning. Och han kom till mig en dag och så sa han så här: Anders, när jag flyttade från Kiruna så sa min mamma till mig: Bengt, se uppåt. Räkna med Gud, för han räknar med dig. Och när han sa de orden och pekade på mig så kände jag bara: Gud talade till mig. Se uppåt. Räkna med Gud. För Gud, han räknar med dig. Och Jag skulle ju önska att du kom ihåg de orden. Därför att de har gett mig så mycket. Att se uppåt, räkna med Gud. För han räknar med dig. Jag vet inte om ni kommer ihåg Stig och Ingrid Ekström. Och predikanter här i Kalmar län på flera olika platser. De har varit på Öland en hel del. Och jag har haft kontakt med dem de senaste åren. Och för 2 år sedan så ringde han till mig. Och då hade de flyttat till Höganäs. Och då ringde han till mig och så sa han att när jag flyttade hit, eller vi flyttade hit till ett höghus här i Höganäs och bar in våra möbler, så kom en granne och hälsade oss välkomna. Och så frågade han, vad är ni för ena och sådär? Och vad har du sysslat med i livet? Ja, sa Stig, jag är pingstpastor. Jag har varit pastor hela mitt liv. Oj, sa den här grannen. Jag är ateist. Så du behöver aldrig prata med mig om Gud. Utan jag är ateist. Och sen gick det då några månader och sådär. Och en dag så fick Ingrid besked från läkare att hon hade cancer. Obotlig cancer. Läkaren sa, du har bara några månader kvar att leva. Och så när hon har fått det beskedet så kommer de och går där. Och då möter de den här grannen. Och då frågar grannen, vad du ser glad ut. Ja, sa hon. Egentligen skulle det inte vara det, sa hon. Men det är så här, jag har fått besked idag att jag har bara 2 månader kvar att leva. Eller några till kanske. Och han blev ju alldeles perplex, den här ateisten. Men hur kan det se ut så där då? Ja, men sa hon, jag ska till himlen. Jag har mött Jesus. Han har förvandlat mitt liv. Så jag väntar inte att det här är slutet, utan det är bara en fortsättning. Himlen väntar. Och han blev så tagen, den här mannen, ateisten. Så flera dagar så, när jag mötte, så pratade de lite grann. Så där, och satt på bänken och hon vittnade för honom. Sen en dag när hon kommer, strax innan hon dog, så kommer de och går, hon och Stig. Och då ropar grannen på dem. Och så har en annan granne som satt bredvid honom. Och så säger han till grannen, den andra kompisen. Hon, den här kvinnan, hon ska snart dö. Men hon är inte orolig, för hon ber till Jesus. Hon ska till himlen. Och nu ska du veta, sa han, och vände sig till kompisen. Jag har börjat be till Jesus. Och jag ska också till himlen en dag. Så var det med ateisten. Man kan ha en hög bekännelse, men när livet, om man ser vad livet är för något, hur kort det är, då är det skönt att kunna se uppåt. Bibeln talar 240 gånger om himlen. Sen gick det ett år, förra våren, så dog Stig också. Stig Ekström. Så bägge två på kort tid fick flytta till himlen. De såg uppåt och de väntade på Jesus. En tillflykt är han, urtidens Gud. Och här nere råder hans eviga armar. Var inte orolig. Hur det än är. Räkna med Gud. Se uppåt. Att räkna med Gud i oroliga tider. Det är ju något som vi har fått göra i Linköping bland annat. För 2 år sedan så hade vi ett av de högsta dödstalen, skjutningarna i Linköping. Vi var 16 skjutningar och 6 unga grabbar dog i själva innerstan. En dag när min son, han jobbar som läkare på USC i Linköping, han satt hemma vid Berga där de bor och åt kvällsmat, så hörde de 2 skott utanför. Och han tittade upp och det såg han att det låg 2 unga män skjutna. Och han rusade ut och började försöka rädda livet på dem. Den ena överlevde, den andra dog, 17 år gammal. Gick en vecka, så ringer min dotter och säger, pappa, hon bor i Ryd, en annan del av Linköping. Pappa, idag såg jag på tv att det har skett något hemskt i natt utanför våran altan, uteplatsen. Så låg det en man död. De filmade våran uteplats och han låg död där. Han blev skjuten. Alltså det kom ju ganska nära då, va? När man har barn och barnbarn. Och så skjuter de hej vilt, va? 2 så här bara på någon vecka. Och så det kändes väldigt jobbigt. Men vi har börjat få se hur människor kommer till tro. Vi hade en dopförrättning för ett tag sedan. Och min fru gick fram och hälsade på den här nydöpte unga killen. Och frågade, jag har inte sett det förut. Vad kommer det sig att du, har du blivit frälst nu? Ja, sa han, jag har blivit frälst nu. Jag bor i Skäggetorp, också sådana där utanförskapsområde. Ja, sa han, jag skulle skjuta en person. Jag hade en pistol och skulle skjuta en pistol. Och då sa Gud till mig, Orran, du har inte rätt att ta livet av en medmänniska. Och jag bara kände, men det är Gud. Så jag la ner pistolen, jag sköt aldrig honom. Och sen här började jag komma hit på LP-kontakten, på mötena här, Pingkyrkan. Och nu är jag döpt och det är underbart att vara frälst. En kriminell. Och jag tror att ska man kunna rädda de här människorna, det hjälper inte med hårda fängelsestraff. Ja visst kan det vara lite förebyggande, men det som hjälper, det är evangelium. Att de får räkna med Gud, att Gud förändrar människan. Nu vet den här gamla kanske berättelsen som man hörde mycket förr om han, kommunisten, som sa att om ni blir kommunister allihop så kommer vi i det här landet kunna ge varje man i landet en ny kostym. Så mycket bättre kommer de att få. Och det var en kristen som sa, ja, om alla i det här landet blir frälsta och tror på Jesus och tar på mot kristendomen, då kommer ni vara en ny man i varje kostym. Det är skillnad. Och här tror jag att här har ju vi har ju en förutsättning. Men när vi är många kristna, om vi delar evangeliet med de här människorna som behöver höra, så kan det ske vad som helst. Jag ska berätta, jag har jobbat en del nere i Rumänien sista åren. Där finns ett samhälle, Tofli. Ett litet samhälle med 9000 invånare. 9000. De har jätteproblem. Barnen går inte i skolan. Stor arbetslöshet. De föräldrarna dricker och det är mycket stölder och tjuveri. Jättejobbigt. Och i det här samhället har det på några år har 6000 av de här människorna, 6000 av 9000, blivit frälsta och döpta. Socialarbetarna säger, vi har inget att göra längre. De som sålde sprit, de har gått i konkurs, för det är inga som köper sprit längre. Alltså hela samhället är förändrat. Där 6000 av 9000 blir frälsta. Det fattar du ju. Barnen, de har fått nya föräldrar. Och de går i skolan, allt fungerar på bästa sätt. Och det här har inspirerat mig. Kan det ske i Rumänien? Kan det väl ske i Sverige också? I Emmaboda? Ja. Nya människor som möter Jesus. Nya skapelser i Kristus. Det sista jag sa här. Räkna med Gud. Han räknar med dig. Det är också viktigt. Han räknar med dig. Jesus räknar med sina lärjungar. Han sa till dem att det här, nu ska ni veta, jag kommer att lida nu. Jag kommer att dö på korset. Men jag räknar med er. Så vet vi hur han inte gick. En förrådde honom. En förnekade honom. Alla de andra flydde. Men på pingstdagen, när den heliga ande föll, när de blev andedöpta. De var 120 stycken på morgonen. När pingstdagen var över var de 3000 till. Och vi läser längre fram i evangelierna, i apostelgärningarna, att de var 5000 efter ett tag. Och 24 år, eller 5 var det 5 år efter någonting, så räknar man med att det var slutet på århundradet, första åren, så räknar man att det var 24000 människor i församlingen i Jerusalem. Och strax efter det så var ju, jag tror att det var 4,5 miljon av romarrikets 25 miljoner människor. 4,5 miljon som tillhörde församlingen. Alltså det var ju en väckelse utan like. Och hemligheten var ju att den heliga ande föll. Den heliga ande verkar. Gud fadern, Gud sonen, Gud heliga ande. Den heliga ande, vi behöver ännu mer av honom. Det förändrade mitt liv. Och Vi var med om en intressant sak i Linköping för ett tag sedan. Karl-Erik Appelfelt, han är för närvarande han ute som missionär i Sydamerika. Han satt inne i fängelset. Han var en notarisk brottsling. Satt inne år efter år. Och nu hade han precis fått permission och kom ut från fängelset. Och det första han gör det är att sno en bil. Och så åker han och gör inbrott i en villa och fyller bilen med stöldgods. Och så när han sitter och åker där så talar den helige ande till honom och sa: vad håller du på med? Här sitter du och nästan avverkat ditt straff och så börjar du om igen. Och istället för att, för att åka ut och sälja det här så kommer han till pingkyrkan och blir frälst. Och vi får be med honom. Och han börjar gå hos oss. Men han hade ju kvar stöldgodset och bilen. Det var han hade ju kvar. Men han börjar gå på möten. Så gick det några veckor så sa han: jag måste göra upp en sak, sa han. Kan någon av er följa med mig till polisen? Jag har ju hela bilen full med stöldgods. Och jag måste få bekänna att jag har gjort ett brott. Och en av oss i teamet följde med honom till polisen. Och det blev en ny rättegång. Och alla visste ju att han kommer ju inte få villkorligt längre, utan nu kommer han åka in igen. Men flera av ungdomarna var med och hade varit med honom de här veckorna och sagt: han är förvandlad. Det har skett något med honom. Och kan ni tänka er, domaren trodde på dem och märkte på honom att han hade blivit på ett annat sätt. Så att han fick villkorlig dom, så han behövde inte in i fängelset igen. Så gick det bara ett par tre veckor. Och så hade vi väckelsemöte. Och när vi gör inbjudan där så kommer en man och böjer knä vid första bänken. Och Rune Nilsson, en av mina medarbetare, gick fram och la händerna på honom och skulle be för honom. Då upptäcker han: men det är domaren. Domaren som dömde honom. Han kommer och vill bli frälst. Lämna sig till Gud. Han hade fått sådana intryck av den här brodern som hade mött Jesus till frälsning. Karl-Eriks vittnesbörd om: Gud räknar med en nyfrälst. Gud räknar med barnen. Gud räknar med dig. Säg inte att du är för gammal. Ja, alltså säg inte. Jag är 78 år eller 79 år. Eller 80 år. Det är inget försvar. Jag menar, jag är ju bara 76 år. Och jag tror att Gud vill använda mig. Gud kan använda dig om du är 96 år eller ännu mer. Men alltså, gå inte på det där att Gud inte räknar med dig. Jag vill bara säga det. Se uppåt. Räkna med Gud, för han räknar med dig. Jesus dog på Golgata för dig, men han uppstod. Se, segern ligger framför. Guds folk ska segra. Det är inte slut, utan det bästa ligger framför. Låt den helige ande fylla dig. Han vill använda dig. Han vill bruka dig i din vardag, i dina vanliga uppgifter, med dina grannar, med dina släktingar. Låt den helige ande leda dig. Se uppåt. Räkna med Gud. Han räknar med dig. Amen. Herre, jag ber om välsignelse över de ord jag har sagt, Herre. Jag skulle så gärna önska att någon kände att jag fick nytt mod. Att Gud kanske vill använda mig till det där som jag har bett om. Och jag tror, Herre, att du vill mana någon just nu att fatta det där beslutet om att gå till den här personen och berätta enkelt om Jesus. Herre, jag ber att vi skulle få se effekter av att den helige ande arbetar med oss. Vi har inte tid med att slösa bort vår tid på sånt som inte ger resultat. Du vill använda oss i vardagen, i våra uppgifter som vi har. Gud, låt den helige ande verka i Jesu namn. I Jesu namn. Och jag ber särskilt för ungdomarna som är med här. De unga barnen, Gud, välsigna dem, Herre. Ta ut dem till din räkning. Låt dem få bli arbetare, skördearbetare. I Jesu namn. Amen.